Hej alla, hjärtligt välkomna till detta avsnittet av Kulturbarnen. Det är 92 i ordningen och jag heter Pontus Wolf och är musikmakare.
Och med mig Ida Therén, författare med mera.
Hjärtligt välkomna.
Hur är det med dig idag, Pontus?
Det är bra, men jag vet inte vilken dag det är. Det har varit upp- och nervända dagar. Jag har haft väldigt kul.
Ja,
men,
jag är också väldigt förvirrad över tiden här. Men det är ju för sig, det är kroniskt. Men lite extra måste jag säga. Ja, har du haft en bra kulturvecka som vi hörde sist?
Ja, men jag har haft en 5-stjärnig kulturvecka. Jag har bland annat en ny vårstil.
Klädstil alltså. Ja,
precis. Som jag, du kan få gissa vem jag liknar. En mycket aktuell kultur, eller en karaktär kan man säga, inom kulturen.
Oj, jag tänkte spontant säga Hugh Grant, men det kanske bara, det kom från ingenstans.
Flattery, men... Flattery. Han brukar åka Djurgårdsfärjan, så det kan vara där.
Är det sant?
Ja.
Men, alltså brukar, varför brukar han det? Alltså ofta.
Han har ju en fru i Sverige. Han bor i Sverige.
Ja.
Ja, delvis. Så att då, och ja, Djurgården åker väl alla till.
Okej.
Okay. Som har exquisite taste. Men han är väldigt bra att se där. För att det blir som att man befinner sig i en romcom helt plötsligt.
Ja, det passar ju väldigt bra för honom att åka Djurgårdsfärjan, måste jag säga.
Det gör det. Första gången jag såg honom där var under pandemin. Och det var då som så här, Italien och England mådde sämst av alla. Och då var det nära att man liksom blev en del av den filmen som det kändes att han förvandlade hela världen till. Så att man blev lite så här, how are you coping, Hugh? Så känner man. Men från det, okej, nu kommer vi till min stil. Jag har svarta jeans. Jag har en vit t-shirt. Jag har en tunn, liksom mörk blå. Vad ska man säga, så här skjortaktig jacka, en tunn jacka, kan du se den framför dig som man knäpper?
Jag ser det precis framför mig, men jag förstår inte, har du på de här kläderna varje dag liksom, eller det här är nya stil som du ska ha varje dag?
Jag är kille, I never change.
Ja, men det är ju, jag är ju lite sån också, och min kille är absolut det, alltså min kille, vi har varit tillsammans nu i 2 år, han har på sig samma kläder varendaste dag, fast han har ju identiska kläder som han byter, alltså han har ju typ 10 likadana.
Just det. Och sen så har jag det nya som är en mörk blå Manchester-keps.
En keps. Jag försöker tänka vem det här ska likna. Jag förstår inte riktigt.
Nej.
Du får nog ge mig en ledtråd. Är det typ... är det Super Mario?
Ja, den är bra. nej, det är det inte. Det är Ken i Succession. Alltså den...
Vet du vad? Alltså jag har ju inte kollat på... Jag kollade ju på några avsnitt, men jag blev så irriterad på att de bara sa fucking. Så jag tyckte det var så järn... Alltså jag blev så irriterad
så
på
jag också
så jag slutade kolla. Ja, precis. Ja. Det går runt och svär.
Mm. Nej, men jag köpte den outfit och så kände jag mig så här, nyhet. Och sen så såg jag 3:e säsongen av Succession nu, för att det skulle ju komma något... Avsnitt 3 skulle ju vara så jävla bra, eller om det var 4 eller någonting. Det blev ju helt... liksom viralt. Och då märkte jag att jag är ju Ken, liksom.
Oj.
Och sen, men jag måste faktiskt kritisera Kultur Twitter där lite, för att hängde du med i det här att det skulle vara så himla bra, avsnitt 3?
Nej, alltså jag läser ju aldrig på Twitter, så du får upplysa mig.
Ja, nej, men det var lite så här, där kom twisten. Och så här, det här har förändrat mitt liv, det här är det bästa tv-avsnittet som någonsin har sänts. Och jag måste liksom, så jag var tvungen att se, för att jag har följt säsong 1 och 2, nu, det kanske är säsong 4 nu, jag minns inte, för att 2 och 3 var så lika varann. Ja.
Jaha.
Men så såg jag i kapp och jag måste ju
fucking allt de säger hela tiden.
Jag måste ju säga att en twist är ju en sak, det här var ju mer så här en händelse som får storyn att gå framåt. Så det är som att liksom, twisten hade ju varit att så här, hela familjen dör och man börjar följa en ny familj. Och det blev ingen Succession.
Det är ju en ganska allvarlig twist, måste jag ändå säga.
Ja, men det är en twist. Men det var lite mer... Det hände en grej. Och så fick de ta sig igenom den händelsen. Men,
något hände i serien.
Exakt. Men bra serie ändå, tycker jag. Har du följt någonting annat nu då, efter
Nej, men Sopranos. Jag är ju så glad. Jag tänkte att jag kommer säkert se Succession någon gång eftersom alla tycker den är så bra. Men då, jag tycker jag hatar att vänta när man väntar spänt på en ny säsong. Det är bättre att bara vänta in att den ska ta slut så jag kan se på alla säsongerna i ett och slippa gå runt och oroa mig. För jag blir alltid så känslomässigt engagerad i program jag kollar på. Men jag kollar ju fortfarande på Mad Men och ja, det är ju faktiskt, det blir ju bara bättre och bättre. Alltså jag har ju sett så mycket av det här förut, men jag minns inte så mycket. Så det är väldigt bra att jag inte minns, för nu kan jag njuta av det en gång till. Så jag bara njuter loss på Mad Men, måste jag säga. Sen kollar jag också på sista nu har ju sista säsongen av Marvelous Mrs. Maisel kommit också. Mm-hmm. Som också är på Amazon Prime. Jag är ju rätt skeptisk i Amazon generellt, men jag skaffade en prenumeration bara för att se de här två serierna. Och har du sett på den serien Marvelous Mrs. Maisel?
Nej, Maisel. Vad spännande.
Jag kan ge det är den sista säsongen som precis har släppts nu då. Det är säsong 5 kanske. En liten kort recap. Jag kan verkligen tipsa om den här serien. Den är otroligt bra, alltså det är en av jag såg att Caroline Ringskog också nämnde den någon gång, att det var en av hennes favoritserier. Och för mig är det också en verkligen, alltså, favorit. Den är ganska lättsam. Den är skriven av samma kvinna som har skrivit Gilmore Girls, som är en annan favorit, så favorit för mig. Jag har sett Gilmore Girls flera gånger, liksom alla avsnitt. Och jag slår på den ibland när jag känner mig lite nere eller behöver lite sällskap när jag lagar mat, så sätter jag på ett avsnitt, för jag kan liksom allting utantill, så jag kan bara, jag vet precis vad som har hänt liksom. Och samma skapare då, Amy Palladino, vad heter hon, som har skrivit med här då. Och det är lite, ja precis, det är lite samma humor kan man säga. Det är väldigt så här witty humor, mycket roliga referenser, väldigt så här snabb och skarp dialog. Mrs. Maisel är liksom uppskruvat en nivå till. Allting är liksom, det är på 50-talet. Och det är rätt kul att se den samtidigt som Mad Men, för det utspelar sig under exakt samma tid. På så här sent 50-tal, tidigt 60-tal. Så båda två skildrar liksom så här, JFK blir president. Det ser man i båda serierna. Så man får se den här kvinnorollen. Men Mrs. Maisel är då en kvinna som skiljer sig från sin... Hon är judisk och det är väldigt starkt tema då att hon är judisk. Och hon skiljer sig från sin man och satsar på att bli komiker. På en tid när det inte finns mycket kvinnliga komiker alls. Men allting är liksom uppskruvat. Det är lite så här nästan technicolor. Och så är ju lite Mad Men också att de har fångat den här känslan av att det är nästan 50-talet och de här skarpa färgerna och väldigt starka cinematografin. Och i Mrs. Maisel så är det också så här, nästan lite så här musikalkänsla på det. Att det är liksom väldigt överdrivet ibland. Så jag kan förstå att vissa tycker det är störigt, men jag tycker det är, alltså man köper konceptet att det är lite så här uppskruvad komedi. Men ja, jag kan verkligen rekommendera att kolla in det i alla fall, så får man se om det är en smaksak. Ja,
ja, och sen när du är inne på Amazon Prime så får du inte missa att se eller se om Fleabag, tv-serien. Har du sett den?
Ja, alltså, jag såg ju den. Och jag vet att alla älskar den jättemycket. Och ja, de som inte känner till Fleabag, det är ju en brittisk kvinna som är lite så rolig komiker och har en tv-serie. Och det finns ju en hel genre kring det här. Alltså Louis C.K.-komikern eller Sarah Silverman-komikern. De hade också så tv-serier som handlar om dem. Och lite så är ju också Curb Your Enthusiasm. Alltså Larry David som skapade Seinfeld. Hans tv-serie är också lite en version av det där. Fast kanske lite mindre uttalat. Men det är så här en hybrid av verkligt, inspirerat av verkligheten kanske. Så är det en komiker och så är det väldigt kul. Alltså jag gillar det. Men jag tyckte faktiskt att den var lite överskattad, måste jag säga. Men
jag förstår. Jag tyckte den var en breath of fresh air. Som
Jo, men det köper jag.
Phoebe Waller-Bridge heter hon, va? Hon som har liksom skapat den. Utifrån en monolog, teatermonolog typ. Så att det är därför den är väldigt sådär fourth wall.
Ja, lite teatralisk. Alltså ett problem tycker jag med feministisk, väldigt så uppenbart så feministiska grejer, särskilt från andra länder, kan jag tycka att det är så, det känns lite så, vi vet. Alltså den svenska diskussionen. Nej, men liksom den svenska diskussionen kring feminism är ju så otroligt avancerad. Alltså, Sverige rankas ju i många sammanhang som världens bästa land att leva i som kvinna. Sen kan man ju tänka att det är ett problem med den undersökningen, för ofta är det så här, ja, bästa land att leva i som svensk eller vit kvinna kanske, men det är inte säkert att de tar hänsyn till rasism till exempel. Men om man då, kvinnor generellt har väl det ganska bra i Sverige, och vi har kommit ganska långt i den här feministiska diskussionen. Vi har liksom rättigheter och vi har, vad heter det, förskola och allting sånt där. Föräldraledighet och hit och dit. Men det kommer andra länder som ska vara så här, nu ska vi vara feministiska. Och man bara, jo, okej. Okay. 80-talet ringde. Eller så här, jag kan känna att det blir så här. För dem att göra ett statement till en bredare publik i sitt hemland, så måste de dumma ner ganska mycket från våren konversation i Sverige. Så jag kan ibland tycka att det blir lite så här trubbigt, om du fattar vad jag menar.
Ja, men intressant. Jo, jag förstår verkligen. Men om du frågar vad jag har gjort i övrigt.
Ja, så, det gör jag. Vad har du gjort för dig i veckan?
Jag har ju sett två väldigt så här, monokron, två svala konstnärinnor som är verksamma inom musik och konst och mode. Den ena är Laurie Anderson. Som har en utställning på Moderna Museet, och den andra är Lykke Li som höll tre konserter på Berwaldhallen.
Just det, berättade du förra veckan.
Ja, precis.
Så du skulle dit.
Jag skulle dit på dejt. Jag tror jag berättade om den för länge sedan, för jag köpte biljetter i god tid. Ja. Jag är ju the ticket sniper när jag
det är du
vill
verkligen.
Gå på någonting. Men, och det var ju fantastiskt. Jag kan börja med den. Att, det var ju, jag är en vän av Lykke Lis musik. Jag tror jag såg henne på hennes kanske första spelning på Landet ute vid Telefonplan.
Oj, det är en jätteliten scen.
Ja, precis. Cool. Så där var när hon precis hade släppt EP:n som föregick plattan. Hon liksom släppte, jag minns att hon släppte de här låtarna Little Bit och Dance, Dance, Dance. Och de som blev hennes första hits liksom, med Björn Yttling från Peter Björn och John som producerade plattan. Så det, hon hade liksom inte, hon var ju inte ens liksom signad då. Och sen så tror jag sett henne på någon festival någon gång, men hon har ju för det mesta befunnit sig i utlandet Los Angeles.
Och skapat sin musik. Ja, senaste åren har du ju verkligen.
Ja. Men hon gick också i min fru Elsas teaterklass några veckor innan hon bytte. Så att det är faktiskt så här, den där konserten på Landet, det är den första bekräftelsen vi har på att vi är på samma ställe. Alltså innan vi kände varandra, jag och min fru. Så det är därför den ligger kärt i
minnet. Vänta, på samma ställe? Att ni blev ihop? Ja,
vi var båda där, men vi träffades inte. Men där vet vi att båda var, liksom.
Aha, innan ni blev ihop med varandra.
Ja, precis.
Ödet för det samman där.
Ja, precis.
På landet. Så,
nu som ett tecken på att vår kärlek är så stor, så uppträdde Lykke Li i Berwaldhallen. Toppen.
Ja, vad fint.
Ja, men det var en väldigt rolig den här senare konserten. För att det visar ju på att någon har växt både liksom artistiskt och publikmässigt när man får göra det här. Det är Berwaldhallen och där huserar ju radio symfonikerna som är en av liksom Sveriges största och få symfoniorkestrar. Och de är lite så här, det är public service. Den.
Just det.
Så att de ska ju liksom tillhandahålla så här, ett modernt, alltså de ska tilltala medborgarna på något sätt liksom. Så att de gör ju ofta så här, samarbeten med aktuella artister.
Så jag var ju där på en cirkusföreställning med ackompanjerat av symfonikasten under Östersjöfestivalen. Jag pratade om det i podden för några månader sedan.
Ja, och jag tror, det här måste jag komma med mer info, men jag tror det finns någon så här deal, för jag känner ju massa folk inom så här klassisk musik och jazz och sånt där credit, att man så här kan typ bara pitcha sin idé och så typ måste de ta det in consideration. Så det är liksom väldigt, det är en spännande sån där grej, som att det finns ju lite loopholes i Stockholm, som att så här, scenen på i vad heter det? Kungsträdgården. Du vet den här som är
öppen. Den stora.
Den är, vad jag förstår, liksom gratis att hyra.
Oj!
Bara att man liksom, det ingår väl inte tekniker och sånt där, men det finns liksom väldigt fördelaktiga dealar för lokala musiker om man så här ger gratis konserter. Det är mycket subventioner och sånt där på gång. Så därför är det inte...
Vad säger du, Pontus? Ska vi arrangera en soiré på Kungsträdgården?
Självklart. nej, men så att det var väldigt härligt att så här folk... Det känns ju folkligt då liksom när de tar sig an popmusik. Och de hade... Den var bara en timme och en kvart lång, vilket är ganska skönt. För att det kan så här,
skönt.
Det är svårt att bara fylla en konsert av den längden, men det är också svårt att liksom, alltså det kan bli lite forcerat om man ska så här arrangera symfoniorkester till så här pop och spela popackord liksom. Det kan bli lite så här running out of ideas här. Men jag kan säga att den liksom, den började starkt med ett liksom ihopflutet medley av massa av hennes fina så här Twin Peaksiga alster, och sen så var det en lite så här lite slapp mellan del kan jag tycka, och sen så var, låg liksom alla hitsen på slutet, och då var det liksom så här, då sträckte bandet på sig och så blev det en så här ett utbyte där bandet och orkestern liksom förstärkte varann, så att det inte bara blev så här, för det kan ju lätt bli så där att det är så här, att det blir inte bättre än originalmusiken, utan det blir bara att så här syntarna spelas av fioler istället. Att det blir liksom så här, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis.
Och då är det inte riktigt att det är så här,
det är Star Wars över det hela.
Ja, det kanske, men det lyckades liksom största delen, jag skulle säga drygt halva, att förstärka musiken. Och då blev det en
vad kul.
Cool och härlig upplevelse. Annars var det ju ganska intressant att hon så här, hon säljer ju inte ut tre sådana där arenor själv. Utan det är ju liksom när vi ser, alltså inte i Sverige i alla fall. Hon är ju inte den liksom
publikmagneten.
Hon skulle ju, hon spelade ju på Cirkus för inte jättelänge sedan. Och då var det så här, inte helt fullt. Men nu var det liksom två extra konserter och så här massa folk. Så den har ju liksom dragningskraft, den här orkestern i sig också.
Ja.
Det var roligt, det var väldigt blandad publik.
Det är jättekul när det blir, jag tror mycket på det här med möten generellt, alltså av hybrid av olika slag. Jag tror det är mycket i framtiden att få, att korsa publiker. Vi har pratat om att göra någonting, du och jag, och jag har funderat på så här, hur kan man hitta samarbetspartners, eller bara så här, hitta fungerande kombinationer med andra, så man får in, i och med att alla lever i sina små bubblor nu, mer och mer filterbubblor. Vi har inte längre så här SVT1 som alla kollar på och delar samma kultur, utan vi har alla våra små kulturbubblor. Man kan ju vara någon som, varenda dag tycker jag att jag hör om några influencers som är så skitkända, och har, så kollar man upp dem, så har de flera hundratusen följare och jag har ingen aning vem det är. Det händer ju hela tiden liksom. Och då tänker jag att när man har hittat de här mötena, att ja, jag gillar det här och de här människorna gillar det här, och så vet man att de att varandra finns, och sen så kan man blanda varandras publiker så de exponeras för respektive grejer. Jag tror jättemycket på det, att hitta de här kombinationerna. Särskilt också olika åldrar också.
Ja, det var liksom äldre liksom, som har så här pudrad peruk typ och små...
Ja.
Och så vi som ser ut som Ken i Succession. Det var liksom en bra blandning.
Det är en god. Jag var ju också på en kulturgrej som faktiskt, när jag säger det nu, så ja, det passar också in i den här kategorin av möten. Jag var på Virpi Packinen. Jag hoppas jag uttalade rätt, jag ber om ursäkt annars. På Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och hon, för de som inte är bekanta med henne, hon är en av Skandinaviens, eller Nordens får man ju säga då, för det var ju hon är ju också finns på, men en av Nordens största koreografer och dansare, i alla fall tidigare. Nu är hon ju nästan, jag tror hon till och med börjar närma sig 60, fast det skulle man aldrig gissa när man ser henne, men hon är i alla fall väldigt välkänd koreograf och dansare.
Ja.
Och det här är hennes nya föreställning då, som heter Change, som hon har skapat. Och det är då fem dansare och hon. Och hon har fått jättemycket priser, alltså, jag kan inte ens lista alla grejer, men alla möjliga. Kungliga medaljen och Kullbergspriset, och hon har fått jättemycket.
Om man har sett
henne, så vet man, kommer man alltid känna igen henne, för hon har liksom väldigt speciellt utseende. Hon har så här rakat huvud med några tunna smala flätor längst upp, lite så här Roger Pontare, fast liksom alltså, nu hoppas jag att det inte är inget negativt, som jag menar, jag bara ska förklara. En väldigt speciell stil och väldigt så här expressivt kroppsspråk och formspråk då i sin koreografi, och man kan verkligen känna igen hennes uttryck i dansen, att det är väldigt, den här dansen då, så handlar det mycket om att skapa olika former, alltså de här dansarna rörde sig nästan som typ fåglar, kändes det som, och det är väldigt så här nära naturen, och ja, det var fantastiskt häftigt. Och Jag hade faktiskt en kompis som en kompis jag känt i 20 år. Jag träffade honom när jag bodde i Prag och spelade med mitt band och jobbade i bokaffär för 20 år sedan. Snarare, ja, 19 år sedan. Och han hade precis jobbat som makrobiotisk kock. Och det är alltså typ vegan plus mer. Makrobiotisk, det får ni googla själva. Men de tror typ att tomater har känslor eller någonting. Det är jättekomplicerad vegan...
Ja.
Men nu gör han inte det, nu äter han kött tror jag. Men han höll på att skriva film och sådär. Men nu doktorerar han i filosofi på Oxford. Och jag, ja, du vet, ni vet vad jag håller på med. Jag ska kitta vad jag ska göra i livet. Men han var här på någon konferens över helgen, så vi käkade lunch och sådär. Så sa jag, men häng med på den här föreställningen. Jag skulle dit med min dotter och en kompis. Vi hade en extra biljett så han hakade på. Och han sa i efterhand att det här var faktiskt höjdpunkten på hela hans resa. Ah, så det var nice. Ju ett bra betyg. Men det är intressant om den här föreställningen då. Alltså, den här... det är ju ganska avancerad, avantgardisk dans. Det här är ju inte någonting man kanske... Det är ju inte så tillgängligt för den som inte är bekant med dans. Alltså det är fortfarande väldigt starkt... upplevelse. Men ja. Det är ju, det krävs ju en del fokus för att följa med i de här subtila rörelserna och gestaltningen liksom, som kräver... Mm. Dans är ju ganska likt, den här typen av dans är ju ganska likt typ skulpturer. Alltså jag pratade med en skulptör och hon sa det att oftast då, säger folk att de har svårt att ta till sig skulptur för att de vet inte vad de ska göra, hur de ska förstå det. Alltså, när det kommer till en tavla så liksom analysera och begripa. Och en skulptur, och så hon bara, men man ska, den bara är, man ska bara vara med den. Och så tänker jag att det är lite med dans också, att man ska bara vara där och uppleva det och liksom försöka vara närvarande. Vilket, ja, det är ju inte så lätt för den moderna människan, inklusive Ida Tirén. Men jag försökte sitta stilla där i en timme. Mm. Eller en timme och 20 minuter tror jag det var. Jag ska lagom längd, som, samma som din föreställning. Ja. Och, men det intressanta med den här föreställningen var då att, eller vad är själva formatet? Då hade de skapat en rad olika danser och musik. Eller, jag förstod inte riktigt om det var dansen som var konstant, men musiken byttes ut. Och då skulle de anpassa sin dans till musikstycken. Och det fanns 6 olika musikstycken. Och...
utifrån ett liksom sätt.
Ja, nu måste jag förklara det här ganska avancerade. Okej, det började med att det kommer in en konferensier och han berättar då att nu ska ni hjälpa mig välja i publiken vilken ordning musiken ska komma i och vilken färg som ska vara i bakgrunden då. Så då kunde det finnas 120 någonting olika kombinationer då av hur musiken och färgen skulle samspela med dansen. Mm. Och jag fattade inte riktigt ifall danserna också förändrades i vilken ordning, eller ifall dansernas ordning var konsekvent, bara att det var musiken som ändrades, då skulle jag anpassa. Jag vet inte, jag förstår inte. Men det var väldigt häftigt i alla fall. Och, men det lite intressanta med det här det var ju att konferensieren var ju Leif André, även känd som Daidalos för oss som små barn.
Verkligen.
Alltså, Leif André är ju väldigt välkänd svensk skådespelare. Mm. Men för den yngre publiken är han känd som Daidalos i det väldigt populära barnprogrammet Daidalos. Som handlar om att man... labyrint heter det, där man ska typ gömma sig i en labyrint och så får man slime över sig om man misslyckas. Så, jättepopulärt barnprogram.
Oh, ja.
Min dotter då som var där, hon kände ju verkligen igen Daidalos. Liksom. Ja. Det var ju häftigt att det var han. Men Daidalos åsido, Leif André, han har ju en väldigt så här komisk karaktär. Alltså han är ganska så här expressiv skådespelare.
Mm.
Och väldigt bra på det han gör. Men kombinationen av den här liksom, ja, lite så komiska touchen och den här extremt seriösa avantgardiska dansen var liksom... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Alltså jag vet inte. Jag pendlar, men jag tycker att det var en katastrof och ett genidrag. Alltså jag kan inte riktigt... Eller katastrof är lite starkt, men ifall det var lite så här, åh nej. Eller ifall det var, fan, det här var rätt bra. Alltså jag kan inte riktigt... Jag har inte riktigt landat i vad jag tycker, men det var i alla fall någonting med det här. För att då kom han upp på scenen då och hade liksom en hatt om man skulle dra olika färger. Och han frågade någon som har röda strumpor på sig liksom, i publiken. Och den personen fick då vara med och bestämma, dra vilken lapp som skulle vara musiken som, till den första delen av föreställningen. Och kontrasten mellan det här ganska så här seriösa, så här, nu ska vi kolla på den, Nordens ledande koreograf avantgardistisk modern dans, och den här lite skämtsamma trollgubben liksom, barnprogram, eller så här, det känns som att man trollkar på barnprogram typ. Men samtidigt så här, vad är alternativet? Skulle de haft någon så här jätteseriös dansare som kom upp där, hej, nu ska vi välja vilken låt, alltså det hade inte heller riktigt funkat. Så att på något sätt var det ändå så en inramning som tog ner allting på jorden, och man började så här, okej, nu är det väldigt välkomnande, lekfullt, alla är välkomna, Daidalos så här, slappna av, och sen kommer den här ganska så här, oj, avancerade dansen, och på något sätt gjorde det är alltid lite mer tillgängligt. Alltså, de som gillar Leif André kanske kom dit för att se honom, och de som gillar VP Packning kanske kom för att se henne. Ja. Så att det kanske var lite ett fint möte trots allt, och det var ju också på Stadshuset, Kulturhuset Stadsteatern, det var ju inte på Dansens hus, som annars är det typiska moderna danscentrumet. Så det var ju redan i en lite mer så här tillgänglig atmosfär, som är lite känt för att göra saker lite mer tillgängliga. Så att på något sätt var det ändå en bra idé. Alltså det funkade ju ändå, men det var ju verkligen lite som man hajade till. Att så här, oj, det var inte vad jag förväntade mig att det skulle börja med. En lite så skämtsam gubbe typ. Men all heder åt dem, de testar nya grejer, jag tycker det är coolt.
Jag tyckte det var spännande det där, liksom det du sa om likheten mellan dans och skulptur, och att kunna ta till sig det. Jag tror alltså en sån nyckel, för jag kände likadant gentemot skulptur tills jag så här hittade en nyckelutställning för kanske, det måste vara så här 10-15 år sedan, så såg jag den kända skulptören Maria Miesenberger som slog igenom då, kan man säga. Hon gör liksom människogestalter i så här någon slags metall, och så här ringmönster över hela kroppen i liksom olika formationer och poser så här. Och hela den, jag tror den var på Galleri Lars Boman på Östermalm, har jag för mig. Det var så här, de här figurerna liksom backade ut ur rum hela tiden, eller så här gömde sig, så att man som betraktare kände sig lite farlig. Alltså som att man liksom, att man så här inkräktade på deras rum, eller att man var liksom, man var ett så här hot. Och då där connectade jag väldigt starkt med skulptur liksom. Och så efter det tror jag att jag började försöka se på skulptur på det sättet, att jag så här, ja, men vi delar samma rum så här. Att vi inkräktar på varandra så här, att det är ju verkligen en form som man liksom tar del av i ett rum. Så här, all form av skulptur. Det finns ju något så här liksom lite övergreppaktigt med att man kan så här, som ta så här geten
klampa
på.
Klampa in.
Ja, exakt. Nej, men ta så här Rauschenberg-geten på Moderna Museet. Att man kan så här se den i ögonen och så här cirkulera runt den. Alltså det går ju emot ganska många så här instinkter. Att man ska så här, man tar sig ju rätten att titta in i ögonen, eller att smyga sig på bakifrån och så här. Man har ju liksom ett kroppsligt övertag gentemot skulptur hela tiden.
Ja, just det, den tredimensionella också. Tavla är ju tvådimensionell, så man har inte samma relation till riktigt i rummet som du beskriver. Tänker lite på, jag var ju på Nathalie Djurberg och Hans Bergs installation eller utställning i Los Angeles när jag var där i december. Och jag skrev om den också i Art Notes, kan man läsa om man vill läsa en liten kort text jag skrev om den där. Men det var ju så lite Humpty Dumpty, den här äggformade figuren ur amerikanska barnböcker. Tyckte jag det liknade i alla fall, men det var en äggformad figur som olika äventyr den här människan hade i rummet. Och det var samma sak där, man kom in i dennes rum, omgiven den här äggformade figuren i olika former och positioner i rummet. Och det blir ju typ som en installation, fast det egentligen är ett gäng olika skulpturer. Så blir det ju, tillsammans skapar det ju en slags installation. Och gränsen mellan skulptur och installation är ju ganska fin. För det var också ljudverk i bakgrunden av. Och Nathalie Djurberg är ju känd för sina videos, så det var ju också ett angränsande rum då, hennes videos med ljud. Så det läckte ju in ljud i rummet med skulpturerna. Så att det var ju väldigt så här, och Hans Berg gör ju musiken, han är ju också ljudkonstnär. Så att plötsligt blir det ju en samlad upplevelse, en slags installation. Men egentligen är det ju, de säljs ju som skulpturer, var en för sig. Så det är ju lite intressant det där.
Verkligen.
det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men du har varit på en till utställning, Moderna Museet.
Ja,
också.
Laurie Anderson, ja. Deras liksom stora för i år, kan man väl säga. Och den var ju verkligen bombastisk alltså. Apropå att så här, gå in i rum och få liksom fysiska upplevelser och extaser, så var det här någonting helt annat, kan man säga.
Men gud vad kul. Jag tänkte jag skulle gå och se på den. Ska vi prata lite mer om den kanske när jag har sett den också? Eller vill du berätta lite mer nu?
Ja, det kan vi göra. Alltså, jag kan ju dra de generella att min känsla var verkligen att så här, svenska konstnärer som går och ser det här måste ju få en så här klump i halsen av att så här, jag kommer aldrig få göra något så här dyrt i utställningsväg.
Vilken rolig reflektion.
Ja, nej, men för att det var verkligen så här, visst, det är ett livsverk och hon har liksom varit verksam sedan 70-talet tror jag, och det fanns ju liksom hela historiken med hennes relation med Lou Reed, hennes man. Just och hennes det. Musikvärld. Hon har ju liksom en den här hitten Oh Superman som känd i Sverige genom Nile City, eller om det var Percy Tårar.
Och Kulturbarnen.
Ja, just det. Ja, men den drog
vi pratade om den.
Ja, nej men det var ju väldigt coolt alltså. Men det, jag unnar dig att se den med fräscha ögon, så kan vi prata om den mer. Jag har ju köpt mitt fina årskort nu, så att jag kan gå dit när jag vill och bara glutta.
Plus
in.
Du har ditt kontor vägg i vägg, så det är ju perfekt.
Ja, precis. Kanske därför jag det kommer upp lite ofta.
Ja, men det är väl bara kul. Alltså, det tycker jag, det är ju Sveriges kanske bästa museum, så det är väl inget konstigt med det. Men jag har ju också varit på ett museum lite mindre nära till dig, kan man säga. Mm. Nämligen Skissernas museum i Lund. För att jag hann inte prata om det förra veckan, men som ni kanske kommer ihåg så har jag varit och föreläst då i Lund på universitetet där om mitt skrivande.
Jag hör att de redan är klokare där nere. Det var något som hände där.
Och då var det ju en utställning på Skissernas museum. Eller lite kortfattat, jag ska inte vara för långrandig med det här, men det är ju ett museum med en massa skisser till offentliga verk av olika publika konstverk i Sverige. Ja, så kan man se originalskisserna där. Och det ligger väldigt nära universitetsområdet, så är man på universitetet kan man bara titta förbi. Mm. Och det är också gratis för studenter, tror jag. Så det är ett bra tips om man är student. Mm. Till och med för studenter i andra orter, inte bara i Lund, utan man har mecenatkort. Men just nu då, den här utställningen som var, dels har de sina vanliga utställningar som är i källaren, eller källaren, första plan, med alla de olika skisserna, fantastiska verk, svenska konstnärer, utländska konstnärer, väldigt så här, bombastiskt, mäktigt. Jag hade för lite tid, kände jag, för jag skulle kolla på den tillfälliga utställningen, men jag vill gärna gå tillbaka snart och kolla på hela lite mer, för det är verkligen mycket fint där. Men en trappa upp har de då en tillfällig utställning, och just nu är det av en arkitekt som heter Sigurd Leverenz. Och med ett litet gästspel, en skulptur som är inspirerad av hans verk av en kvinna som heter Petra Gipp. Men konstnär då och arkitekt. Men Sigurd Leverenz, jag är ju inte alls kundig inom arkitektur, eller arkitektur som de säger i Stockholm. Men det är ingenting som jag kan så mycket om. Jag är lite nyfiken, jag är försiktigt intresserad och nyfiken. Det ligger ju väldigt nära konst och jag är väldigt intresserad av konst, så det finns ju där. Men väldigt spännande, lite mystisk man det här. Alltså man vet inte så mycket om hur han tänkte och sådär. Och han fastnade liksom i olika grejer. Han byggde framförallt en stor kyrkogård i Malmö som han höll på med över typ 50 års tid. Alltså han kunde typ inte sluta. Alltså det blir, så man kan se så här lager av olika stilar i kyrkogården. Alltså det är funktionalism och det är liksom, för att tiden går ju, så han får ju nya influenser från sin omgivning under tiden han jobbar med den här kyrkogården.
Gud vad spännande, men också lite, det är någonting morbid över det.
Ja, det är sant. Det är en slags reflektion över döden.
De som dör vet inte vilken typ av kyrkogård de kommer ligga på. Liksom. Hur kommer det se ut när den är klar?
Just det.
Ja,
speciellt. Östra kyrkogården heter den i Malmö, så för att vara tydlig. Så det är ju gratis att gå och titta där om man vill titta på den. Men han rör sig liksom mellan funktionalism och det finns lite brutalism och olika sådana här genrer. Han jobbade under så... Ja, första halvan av 1900-talet kan man säga. Och byggde också Malmö Opera, som tidigare var stadsteater då, byggde han ihop med några andra arkitekter. Och han var väldigt mycket liksom intresserad av kyrkor och byggde flera liksom religiösa fästen i Skåne. Kyrkor och kyrkogårdar och sådär. Så att man vet inte så mycket om hans egna tro. Han var ganska tystlåten av sig, väldigt fokuserad på sitt arbete. Men han har verkligen en speciell stil och han var också inblandad med Gunnar Asplund tror jag det var, att bygga Skogskyrkogården i Stockholm, som du kanske är lite mer bekant med som
stockholmare.
Och det var kul, för jag läste faktiskt en bok nyligen om Skogskyrkogården. Jag ska bara plocka ner den från boken. Och han var inblandad i det här bygget, men sen så verkar det som att de inte var helt överens, och så lämnade han och tillbaka till Skåne. Jag vet inte om de inte var överens eller om han bara ville fokusera på så här Östra kyrkogården i Malmö istället.
Ja. Så han var lite mer så här konsekvent kanske i sin style.
Ja, kanske
kan
det.
Men han, med en sån samarbetspartner.
Jag vet inte exakt vad som hände där, men han var i alla fall inblandad. Men jag läste en bok om Skogskyrkogården nyligen som jag kan tipsa om för den som är nyfiken. Den heter Världens milda likgiltighet. Det är en roman av en österrikisk författare, eller schweizisk författare, förlåt, som heter Peter Stamm med två M. Och första baksida texten är så här: Kristoff, en medelålders man från Schweiz, har stämt möte med den unga Lena på Skogskyrkogården i Stockholm. Kristoff är författare, eller rättare sagt var. Han har inte skrivit på länge. Men jag läste den här. Jag tyckte den var så där. Ärligt talat, det var en sån här dubbelgångar tema. Jag tyckte den var så där, men jag vet att andra som har läst den tycker den var jättebra. Så att det är då en smaksak. Så att... man kan kolla in den om man är nyfiken på Skogskyrkogården. Alltså, den kom på svenska nu för något halvår sedan. Men det är väldigt kul att läsa en schweizisk roman som handlar om Skogskyrkogården. Alltså de går runt där. Och platser blir ofta väldigt mycket mer exotiska när man ser dem utifrån. Än när man själv... Så det är ju lite kul att någon... så det var en liten full circle där. Men jag vill också passa på innan, alltså medan vi nu håller på här, jag vill passa på att tipsa om två dokumentärer jag har sett på SVT.
Åh, vad spännande. Give it to me.
Ja, den ena, har jag sagt i podden, handlar om Stina Stor, författaren.
Det tror jag inte.
Nej, den rekommenderar jag väldigt varmt. Mm. Hon är författare, hon debuterade för, nu är det nog så 10 år sedan. Och fick jättemycket uppmärksamhet, alla möjliga priser, geniförklarades höger och vänster. Och sen bara låste sig för henne. Hon skriver på en lite speciell stil, lite inspirerad av sin uppväxt i Norrland. Förlåt att jag själv säger Norrland, jag kommer inte ihåg vad det var exakt, det kanske var utanför
Uppsala någonstans.
Plats. Ja, precis, nej men det var, jag ber om ursäkt, men jag minns inte exakt. Men, och lite speciellt dialekt då i språk och språk i boken. Jag har inte läst den själv, men jag har förstått det som det. Och den har fått jättemycket uppmärksamhet och sen låser sig totalt för henne och hon kunde inte skriva. Och hon har fortfarande inte gett ut någonting mer. Fast hon har då fått mycket uppmuntran från omgivningen och sådär. Och den här dokumentären följer henne i den här skrivkampen.
Ja.
Och på vägen har hon då lyckats flytta från sitt liksom hus mitt ute i ingenstans liksom, i Norrland till Istanbul, för att hon gift sig med en ambassadör, en diplomat.
Det verkar vara lösningen på skrivkamp.
Alltså goals. Hon har blivit inbjuden på någon sån här, han var, tror jag, tidigare var han ambassadör kanske i Ryssland eller någonstans, och då blev hon inbjuden dit att prata om sin bok, tror jag, för någon översättning. Mm. Eller något sånt här. Och hon var ju så obrydd och typ, hon klampar in där och bryr sig inte så mycket om status och hierarkier, utan bara liksom. Och han föll pladask för henne och hennes egensinniga stil, respekterar båda, och blev kära och gifte sig. Hon hade då barn och sådär sen tidigare. Så att hon flyttar då och blir ambassadörsfru, men hon gillar ju inte, eller hon verkar både gilla jättemycket den här glamorösa stilen och verkligen inte gilla det. Så att det är väldigt så här intressant, ambivalent och komplext porträtt, och så försöker hon skriva och så lyckas hon inte med det och sådär. Jag tycker den var jättefin, jag kan verkligen rekommendera Om Stina Stor med två O. Den andra dokumentären på SVT som jag vill verkligen, 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 alltså jag kan inte nog rekommendera den här, alltså båda två är jättebra, men den här är verkligen så här akut. Inte bara den bra, utan jag tycker den läkte mig på ett väldigt akut sätt. Jag måste säga att den här Stina Stor också var väldigt läkande för mig som författare. Man blir så kan bli så avundsjuk på andra som får den här uppmärksamheten och så. Och hon visar att det finns en baksida med det också, den här hypen. Så det var ju också lite läkande för mig då, att se liksom, okej, just det, det finns en mer till den här historien än att sen levde de lyckliga alla sina dagar. Utan det, bara för att man får mycket uppmärksamhet för sin första bok betyder inte det att alla ens problem försvinner, vilket var skönt för mig att höra. Synd om henne, men skönt för mig. Men den här andra filmen, gud vad den hjälpte mig. Och den är bara en halvtimme lång, så den tycker jag verkligen alla ska se. Och den heter Ödesåren, heter den. Och den handlar om ett gäng kvinnor mellan 30 och 40 ungefär, som är de här svåra ödesåren då, där man ska ta beslut. Ska man, vad ska man ha för karriär? Ska man gifta sig? Ska man ha barn? Ska man inte ha barn? Vad händer om man inte kan få barn? Ska man försöka ändå? Och så vidare. Mm. Och så får man liksom se hur deras olika val. Och det är så enkelt och sparsmakat gjord. Man får bara följa, man ser de här människorna prata och typ i sin vardag, i sin egna miljö. Och det är så fint för att de ställs mot varandra. Så här, kvinnan som är singel och önskar hon hade relation, och kvinnan som vill ha barn. Och så nästa klipp är så här, kvinnan som är skittrött för att hon har massa barn. Alltså, man får liksom, man får se hur ingen lyckas, det finns inget rätt att göra. Nej. Typ. Och det tyckte jag var så fint, för jag tycker ofta jag har känt så här, liksom att jag önskar att jag hade ett bättre jobb, eller att jag hade, eller jag hade ett jobb. Jag önskar att jag hade ett jobb överhuvudtaget. Jag önskar att jag hade en inkomst. Liksom. Men så ser man de andra, alla har ju sin grej. Så här, någon har inga barn och har fått 8 missfall. Och liksom. Men alla hade, och den som hade barn var skittrött, att man inte hade barn. Alltså, alla hade sina problem, och det var så fint skildrat att så här, ingen har den rätta lösningen, alla kämpar på, och det är svårt att hinna med allting, karriär, barn, hälsa, familjepartner, när man är de här ödesåren 30-40 just. Sen kanske det har liksom lite lagt sig, man bara, ja, det blev inga barn, eller hur det nu blir liksom efter 40, att man kanske känner att saker faller på plats lite grann. Men det var så, jag typ grät, det var så läkande att se den här, så jag verkligen tips.
Gud vad fint.
Ödesåren.
Ja, jag har inte sett några dokumentärer, men de där ska jag verkligen fånga nu kommande veckan. Jag har några reflektioner från förra veckans podcast, om du minns det avsnittet. Vi lyssnade på låten Heart on My Sleeve, den här Drake Weekend fake-låten som en artist som heter Ghostwriter hade gjort. Vi var ju right on the money där. Inte att det var dem i verkligheten, för det var det inte. Det var skämt. Okay. Men bara några timmar efter att vår podd kom upp så togs den ju bort från alla plattformar och gick inte att lyssna på längre. Den blev liksom utsläpad och skjuten på gatan från Universal Music i upphovsrättsligt syfte. Så att det var ett intressant dygn där, tyckte jag. Dels så lärde jag mig en massa, för jag hörde mig för liksom hur såna här, på vilket sätt den var liksom AI-genererad. För att det var lite som vi pratade om, så är ju inte, en AI kan inte göra allt, utan det är liksom, den måste ha specifika uppgifter inom varje grej. Och så som den här funkar så förstår jag det som att man liksom sjunger in och sen så ersätts ens röst då av till exempel Drake eller Eminem eller någon av de här artisterna som liksom folk har lärt in i AI. Så då gäller det att man på något vis liksom imiterar timing och känsla och intonation och sådär, för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Då blir det liksom, så här övertygande liksom. Det tycker jag är ganska, det var en spännande grej att ta med sig. Och då började folk giddra i så här, för att då lär sig ju den här AI:n liksom vokal för vokal och konsonant, lyssnar igenom massa Drake-musik så att den ska liksom fånga upp en massa nyanser. Och då höjdes det diskussioner om att man så här måste omdefiniera hela upphovsrätten till att bli så här, ja, men hela, alltså även fast det är sönderklippt i princip då, så är det ju här liksom taget av bitar som Drake har skapat.
Just det.
Ingenting är fragment. Helt nytt. Ja, exakt. Nej. Så att det blir just liksom det. Ett så här, en konfetti Nicola, liksom. Ja. Och då har man ju liksom, då överskrider det ju en gräns för upphovsrätt. För att man får inte just ta någons det. Verk och liksom riva isär det och säga att det är nytt liksom.
Nej.
Så det tyckte jag, nej, var det är lite som spännande.
Man, ja, men det är som att man river isär och skakar runt och klistrar ihop sig igen. Det är verkligen...
Ja,
ja, precis.
Men nu är det nytt. Och det, igår hade ju Grimes en egen twist på det här. Man pratar ju om Elon Musk och Grimes varje dag nu. De är som några nya Kardashians, fast de inte är ihop längre. Men hon godkänner att folk använder hennes röst nu. Så länge man ger henne... Hon gick ut med att säga, ja, men det är väl kul att fusas med en apparat. Det tycker jag låter spännande. Så länge man ger mig 50% royalty på det man gör.
Ja, så nu ja men är liksom, det är väl en bra lösning.
Det är en bra, det är en väldigt grimy lösning. Att säga, fuck it, det här blir toppen.
Jag vill passa på, när vi pratar om grimy, vill jag bara passa på att säga att de som inte är bekanta med henne, så var det en jättebra P3-musikdokumentär om henne nyligen som jag kan tipsa om.
Oh,
jag
lyssnar den är
på
själv. Så bra.
Jag har inte jättebra koll.
Det är så en tips. Av de bästa avsnittet de har gjort. Tycker jag.
Ja, det var jättebra, verkligen. Mm. Också ett som kom att Shakira hon... nyligen som var bra med, tycker jag.
Aha, vad kul. Nej, men just i Grimes fall så känns det som att så här, då skulle vi kanske äntligen få höra en bra musik från Grimes igen. För det var fan länge sedan.
Shit.
Hennes enda hopp. Och jag messade ju den här andra härliga reaktionen från Massive Attack. Kommer du ihåg den?
Du får uppdatera mig.
Ja, de gick ut på Twitter dagen efter och frågade sig... is the discussion should AI recreate music or is the discussion why is contemporary music so homogenized and formulaic that it's really easy to copy? Det tyckte jag var en rolig
jag hörde bara Massive Attack. Jag såg inte vem avsändare var. Okej.
Ja, det var min kompis Massive Attack.
Ja, precis.
Nej, men det fick mig verkligen att tänka på Massive Attack och hur liksom oefterliknig den... musiken är.
Deras det var egna stil.
Good times där på den tiden.
Ja, vi kanske kan gå ut på lite Massive Attack faktiskt.
Ja, den fyllde ju 25 år, deras allra kända. Det känns som allt fyller 25 år som är bra.
Som men bara, det är en... börjar du bli gammal Pontus?
Old man talking. Messenine hette ju deras super skiva. Ja, den med Teardrop på som är så himla fin. Deras kändaste låt. Den kan vi gå ut på.
Jag vill passa på att säga också att regissören av den här fantastiska ödesåren-dokumentären vill jag också ge lite cred. Hon heter Martina Karlstedt. Cred till henne. Och jag vill också passa på att säga lite namn på olika dansare som var väldigt duktiga. Hanna Blomqvist, Vanessa Blindblom, Victor Persson, Sofia San Gregorio, Pontus Sundsett. Det var några av dansarna som uppträdde. Jag tror det var någon mer som inte finns med på listan, men det var de som stod på programmet. Jätteduktiga dansare, vill jag bara passa på att ge dem lite uppmärksamhet.
Ja. Nej, men det ska bli härligt. Jag gillar att känna mig gammal. Jag gick på Super Mario-filmen med 7 stycken 6-åringar i söndags.
Oj.
Så att det, jag kan säga att det var ju helt rätt. Men det, vi var inne på det förra veckan, att man, om man vill göra film, då måste man börja spela tv-spel. För att nu kommer det vara tv-spel från och med nu. Liksom. Nintendo är ju... De har ju maskerat sig. I våra hjärnor är de ju den här gråa lådan som man spelar skärmiga retrospel på. Men de är ju nya Disney. De har ju liksom featurefilmer. Går man in i en leksaksaffär så finns det många gånger fler Mario än Musse Pig. Och de börjar liksom bygga nöjesfält runt om i världen. Alltså det är... övertaget. Oj. Och det är så himla likt. Jag fick så här känslan för musiken i Super Mario-filmen. Det är så här alla Nintendo-låtarna som jag kan, men det är också så här Beastie Boys, No Sleep, exakt. No Sleep Till Brooklyn, eller så är det så här, Aha, Take On Me. Alltså det är min generations popmusik, så att jag ska känna mig...
Ja, de vet var pengarna finns.
Ja, jag ska känna mig hemma och trygg och säga till mitt barn att det här är bra. Och liksom säkra. Och jag fick så här flashbacks både från Lego, att det är så här pappor som visar sina barn, men även från Meccano, eftersom min pappa föddes på 20-talet i England, så körde han Meccano, inte Lego. Och på de förpackningarna så var det alltid en pappa och en son som satt och byggde. Så här. Så det är ju det, jag går ju liksom
fortsätta
kapitalismens ärende här genom att så här, berätta för min son ja men verkligen vad som är okej.
Men också, jag måste bara göra en liten avvikning. Alltså, det är en grej som stör mig ganska mycket. Det här stör mig inte alls. Men det som stör mig är lite, alltid typ på Facebook eller någon annat forum där folk håller till som är lite äldre. Då får jag folk så här, aha, men har du några tips på barnböcker? Då 90% av alla tipsen är antingen de här jävla superhjältarbokerna, skitsamma. Eller så är det typ så här, handbok för superhjältar. Eller så är det ju typ böcker som de läser när de själva barn. Så här, Sune. Eller liksom Berts dagbok. Alltså, det finns jag blir så provocerad. Det finns otroligt mycket bra barnkultur i Sverige. Sverige är jag skulle säga världens bästa land för barnkultur. Vi har så otroligt bra barnböcker. Så extremt avancerat konstnärligt. Och så ska folk sitta och läsa så här, Barnen från Frosmofjällen. Alltså, Bullerbyn. Alltså, folk har... De tror bara att... De är inte nyfikna för något nytt. De tror bara att folk ska läsa det som de läste när de var barn. Vem fan vill läsa om saker på 60-talet? Vi befinner oss på 2022, eller 23.
Ja, men också...
Så det kan man bli ganska provocerad av.
Ja, men också... vad ska man göra? För backlashen är att så här, Lasse-Majas detektivbyrå blev så jäkla framgångsrikt att nu ser alla barnhyllor på bibliotek eller bokhandlar likadana ut. Att det är liksom antingen fantasy, alltså eller så är det 10 delar av en liksom deckare i valfri miljö.
Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. Våga fråga en bibliotekarie. Alltså det finns otroligt mycket bra. Och folk frågar typ idioter på Facebook som inte har en aning, som inte läst en bok sedan 75. Mm. Istället för att prata med en barnbibliotekarie som finns i de flesta kommuner, som kan allt och har så mycket att bara flöda över av tips. Så att fråga inte på Facebook, fråga en bibliotekarie. Det var mina slutord för idag.
Ja, mitt slutord är en hot take som du kan ta med dig.
Okay.
Fråga, är det bara män som gillar Astrid Lindgren? Och med det vill jag att... Nu går vi ut till Massive Attack. Men det var en liten fundering jag haft tiden på mig.
Konservativa goda tiden innan allt det här nya feminismen kom in.
Ja. Säg inte för mycket. Låt lyssnarna tänka själva nu.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Ja, det här blir en fett bra vecka. Vad kul att prata med dig.
Detsamma. Glöm inte tipsa era kompisar om podden. Vi blir så glada.
Glöm aldrig
någon annan.
Så tipsar vi om er.
Det gör vi.
Hej på er.
Hej då.
Hej.
Ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt.
Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.